Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Ganska mycket av det som är ADHD-livet är ju liksom också livet för de som lever med någon som har ADHD. Andra påverkas ju också av det, och är man impulsiv och säger saker innan man har tänkt färdigt, har man PMS, PMDS och är jättearg eller elak eller uttrycker sig kanske kränkande, och man inser så här 0,1 millisekunder efteråt att jäklar, så där kan man faktiskt inte säga till någon annan, så där, så är ju det sagt.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Den här veckan kommer avsnittet att handla om ADHD. Dels om vad ADHD är, hur man kan upptäcka det och hur man lär sig leva med det och runt det. Och eftersom jag själv fick diagnosen i vuxen ålder och kände då också att jag fick lära mig väldigt mycket, inte bara om mig själv utan även om andra människor, så har jag den här veckan bjudit in psykiatriker, överläkare i psykiatri, forskare och författare Lotta Borg Skoglund. Lotta har skrivit flertalet böcker om ADHD i fokus, och där hon bland annat lyfter kvinnor och flickor med ADHD, föräldraskap kring ADHD och även ADHD på jobbet. Idag så föreläser hon och syns i morgonsoffer och artiklar i morgontidningar för att sprida kunskapen kring ADHD. Dels för att få förståelse på arbetsplatser och för att vi ska lära oss mer om det, men också för att flickor och kvinnor med ADHD ska få bättre stöd och förståelse. Jag har läst två av hennes böcker, ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna och den som heter ADHD på jobbet. Och för mig så har de här böckerna betytt otroligt mycket, även om jag tycker att jag hade läst mycket kring ADHD tidigare, så gav det mig ännu mer förståelse kring mig själv och andra. Och jag hoppas att ni efter det här samtalet ska få med er lite grann vad ADHD är, hur det är att leva med det, och att vi kan få mer förståelse för dem vi har i vår omgivning, för er egen skull och för deras. Välkommen Lotta.
Tack.
Du, nu när jag har läst en del, du är ju överallt. Alltså du har så många järn i elden.
Ja, jag tycker det är ganska kul.
Ja, det gör det, va? Men hur ser en vardag ut för dig?
Ingen dag ser likadan ut. Och så vill jag nog gärna ha det, tror jag, om jag ska må bra och orka. Och sen är det ju ganska mycket så faktiskt att ju äldre man blir, åtminstone i mitt jobb, så får man bestämma mer och mer om sitt eget schema. Så jag tror nog inte att jag skulle ha liksom överlevt så länge om någon annan hade sagt åt mig att göra alla de här sakerna. Men eftersom man gör det för att man känner mening och det känns viktigt och det är roligt nästan jämt, så orkar man ju det. Och sen är jag ganska bra på återhämtning.
Ja, för den är jag ju nyfiken på då, just det här med att hur viktig den är, återhämtningen.
Nej, men otroligt. Och just att faktiskt planera in den och lyssna på sig själv och orka stå upp för sig själv. För om man liksom har många hjärn i elden och då vänjer sig ju omgivningen också vid det. Och att man alltid är på och alltid säger ja. Sådär. Och att liksom då, det har man fått lära sig lite, tror jag, om man blir äldre. Att det är, man måste säga nej ibland.
Jag tycker att man säger ja till någonting annat. Till återhämtningen
så,
då?
Ja, men precis. Så, absolut, så kan man ju se det.
Det är lättare att säga nej, för att jag säger ja till att jag vill vila. Men för det är det som jag kan tycka är problemet nu, eftersom jag då har ADHD. Så, och jag vet ju att återhämtningen är jätteviktig, men när energinivån blir så hög ibland på att någonting är roligt, så glömmer jag bort och tror så här, men jag behöver inte den nu. För det känns inte som att jag behöver den.
Nej.
Är det väldigt vanligt?
Ja, det är jättevanligt. Jag tänker att jag skulle så här, vilja testa på dig lite grann en lite så här, det är inte någon nytt sätt att se ADHD, men ganska mycket så vi som forskar kring ADHD börjar tänka utanför, bortom diagnoskriterierna, där man, tycker jag, får in lite mer av det som personer med ADHD berättar om i deras liv. Så där. Så tänker jag att jag ska testa för dig senare och se om du kan hålla med om den modellen.
Spännande. Mm. Jag tänkte vi ska bara för dem som... ADHD har ju säkerligen de flesta hört talas om. Men vad är det?
Ja, vad är det? De här fyra bokstäverna. Eller tre om man säger ADD. För till att börja med så kan vi säga att det är ju ingen egentlig skillnad på ADHD och ADD utifrån hur jag som läkare eller forskare ser på de diagnoserna. Det är samma områden i hjärnan som är involverade. Det är samma signalsubstanser, dopamin, och det är samma utredning och det är samma läkemedelsbehandling. Så att, och det är dessutom så att samma person kan ha mer av en ADD-bild under en del av sitt liv och sen ha mer av en ADHD-bild. Sådär.
Hur kommer det sig att det kan ändra sig?
Ja, men det vet. Alltså en sak som vi vet, det är att framförallt ADHD hos pojkar, när de är yngre så har de mer av den hyperaktiva delen av ADHD. Alltså att det syns och hörs att de har ADHD. Och sen när man kommer mot någonstans runt puberteten så är det ganska vanligt att den där hyperaktiviteten antingen klingar av eller flyttar inomhus, inombords istället. Och då ser kanske omgivningen snarare en ADD-bild. Det kanske fortfarande är ADHD, men kanske fortfarande har jättemycket hyperaktivitet och rastlöshet in i kroppen. Men det syns inte så mycket. Vi ser ju ganska liksom sällan vuxna människor klättra på liksom, konferensmöbler och hänga i gardiner och sådär. Men man ser påfallande ofta, tycker jag, vuxna människor sitta och skaka med benen, knäppa med pennor, rita olika typer av gubbar och figurer i block eller sådär. Alltså att man hittar andra sätt att kanalisera sin hyperaktivitet, sin rastlöshet kanske.
Intressant ändå att det ändå kan te sig olika under tiden. För det tänker jag på att om man är väldigt hyperaktiv till exempel i slutet på tonåren och kanske har varit lite lugnare i 15-årsåldern och så blir man lite mer hyperaktiv, att det kan också variera och gå ner igen.
Mm. Absolut.
Ja. Men, det är, men just det här, när det gäller då att de som får den här diagnosen, vad är det du kommer? Är det ärftligt eller är det bara...
Alltså ADHD är ju liksom en av de psykiatriska diagnoserna som vi ju faktiskt vet mest om idag. Det har liksom forskats så mycket och så länge på ADHD. Och vi vet ganska mycket om vilka mekanismer, vilka funktioner i hjärnan som är involverade. Vi vet att det är signalsubstansen dopamin i stor utsträckning, bland annat. Så vad man, när man tänker kring ADHD och kring liksom ADHD-diagnosen sådär, så vet vi att det är ungefär 5-7% av alla barn och 2-3% av alla vuxna som har så mycket av de här dragen som vi då tänker oss när vi ställer en ADHD-diagnos. Hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Man har så mycket av de dragen att det blir svårt liksom att få en vardag att fungera i skolan eller på jobbet eller i sociala sammanhang. Och så tänker man ju sig att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då, ADHD, ADD, autism, den typen av diagnoser, de tänker vi oss är ofta ganska medfödda. Alltså man lever med de här diagnoserna i princip hela livet. Och vi tänker oss att de påverkas väldigt mycket av ärftliga faktorer. Och det är ju inte så konstigt om vi tänker oss att ADHD-dragen är ju ganska svåra ibland att skilja från våra personlighetsdrag. Eller hur? Och vi ärver ju ganska mycket av vår personlighet, vårt temperament. Alltså det är ungefär lika ärftligt som liksom vilken hårfärg vi får, vilken ögonfärg vi får, hur långa vi blir. Så att det är inte så att bara för att om man som förälder har ADHD så kommer man garanterat att få ett barn med ADHD. Men man säger att ärftlighet, ungefär 80% av liksom risken för att få ADHD förklaras i alla fall av ärftliga faktorer. Alltså genetiska faktorer, sånt som ärvs från föräldrar till barn.
Mm. Och då är det en stor, stor procent ändå. Men om man då känner att man har en misstanke kring att man själv som vuxen eller barn har ADHD eller någon form av diagnos, hur går en utredning till?
Ja, det är en utredning är, tycker jag, lite grann som ett teamarbete, eller ska vara det. För att det finns ju, om du träffar en person som du träffar första gången och som berättar att den har svårt att koncentrera sig, den har, känner sig rastlös och orolig, den känner att den avbryter andra när man pratar och är väldigt impulsiv och sådär, då kan ju det bero på väldigt många olika saker. Och en ADHD-utredning syftar ju egentligen till att ta reda på om det är ADHD som kan förklara det här beteendet eller hur den här personen fungerar just idag, eller om det är något annat. Det kan vara liksom, du får ju svårt att koncentrera dig och blir stressad och rastlös om du ligger i skilsmässa. Om du använder alkohol eller droger för länge. Om du har det jobbigt eller tufft på jobbet och en chef som är en idiot och hela tiden känner liksom att det är pyton att vara på jobbet. Alltså det finns så många olika orsaker till, och även kroppsliga tillstånd ju. Sköldkörtelproblem kan ju göra att man känner sig oerhört stressad och pratar snabbt och känner sig darrig och känner sig liksom att man inte kan slappna av och varva ner och sådär. Så en ADHD-utredning är ju egentligen liksom en upptäcktsfärd tillsammans, där vi liksom ska titta bakåt i tiden och se, kan vi se symptom av det här, kan vi se ett mönster över tid i olika delar av livet som har funnits när man var barn, alltså innan man fyllde 12 år, så kan man ju helst ha liksom sett signaler på eller tecken på de här ADHD-symptomen.
Det är därför man får så mycket frågor. Jag som har gjort den här utredningen, det är ju 100 frågor, alltså det är mer kanske, men det är jättemånga frågor, och också väldigt många frågor om, för både min syster och min mamma fick ju fylla i. Och det var ju väldigt intressant, för att det var just att det var så koncentrerat på många frågor som barn.
Och vi vill också, precis som i din utredning då, ha in flera olika liksom, bilder av dig. Så att det inte bara är din berättelse, utan att det här på något vis också syns hos dem som känner dig och har känt dig över livet.
Men det finns, jag vet många som jag pratar med, för jag, vi alla är ju olika, men jag är ju glad för att jag gjorde en utredning, för det förklarade så mycket för mig som gör att jag tycker om mig själv bättre och kan också, ja men fan, det är lugnt, du gör så gott du kan. Men också vissa utbildningsdelar, till exempel hur min inlärning är, hade jag vetat det tidigare, hur min inlärning är, vad jag är bra på att lära in, till exempel, jag är inte jättebra på att läsa in saker, jag är bra på att lyssna, då hade jag ju sparat så sjukt mycket tid. Men det finns ju många som också är oroliga för sig, när jag vill inte att min barn ska få den här stämpeln. Vad känner du när du hör det?
Nej, men jag kan förstå det, därför att det har funnits väldigt mycket stigma runt omkring psykiatriska diagnoser överhuvudtaget. Och det finns ganska mycket okunskap. Det finns ganska mycket tankar om att när man har ADHD, då är man på det här sättet, eller då drabbas man av det här senare i livet. Eller, och att ADHD, precis som andra psykiatriska diagnoser, skulle då göra att man typ inte ser verkligheten på samma sätt, eller att man skulle vara konstig, eller att det skulle vara liksom sådär. Så att det, jag kan förstå att man som förälder känner att man kan vara orolig för det. Men det som vi ser som jobbar med det här, det är just precis det som du berättar, att när man får rätt förklaringsmodell, när man förstår hur man själv fungerar, då kan man ju ta så himla mycket mer ansvar för sig själv och för sitt eget liv. Och man kan både som barn och förälder faktiskt så här, skita i vissa fighter, runda vissa liksom, grund och motstånd i livet. Därför att sannolikheten då är ganska stor att det alltid kommer att vara svårt med den här typen av saker. Och då måste man hitta andra vägar. Jag tänker många som innan man får sin diagnos, då står man sådär, kanske som du då, bara försöker stånga sig blodig och försöker lära in på det här sättet. Lära på det sättet som alla andra lär sig saker på. Och så förstår man att min hjärna funkar lite annorlunda. Jag kan lära mig, men jag måste ta in den här informationen på ett annat sätt.
Och då, framförallt att den ska fastna också.
Och då tar du en annan väg till samma mål. Istället för att liksom stå och försöka ta det igenom det här sättet som alla andra eller de flesta andra gör det på. Så jag tror att det är en väldigt stor vinst av att ha en diagnos. Att förstå sig själv på djupet på ett annat sätt. Och precis som du säger också, en ödmjukhet och kanske förhoppningsvis en kärlek till sig själv. Där man, som många som jag träffar, har haft så oerhört liksom självkritiska och kränkande röster om sig själv. Alltså att man kan tycka att omgivningen är orättvis ibland, men alltså den strängaste domaren, det är ju alltid den egna rösten, den inre rösten.
Så är det verkligen. Och det som jag också tyckte var spännande med när jag fick den här diagnosen var att jag läste ganska mycket om hur vi som har den här diagnosen kan fungera. För det är lite olika också på hur mycket man är om de olika sakerna. Men det är just att jag har lärt mig, jag har blivit också mer kärlek till andra. För att jag sätter inte diagnoser på människor, men jag kan ändå tänka så här, ja men den personen kanske har lite av det där. Eller jag stör mig inte på saker som jag kanske gjorde innan. Att förstå att vi är olika. Och det kan bara vara ett personlighetsdrag. Men min förståelse för att vi är olika och inte alla tänker som jag, den har blivit mycket större. När jag har lärt mig en del om det. Och därför tycker jag det är så viktigt nu när du du är ute och pratar så mycket om det. Och det viktiga, liksom, allt från ADHD på jobbet, att få förståelse för att hur människor fungerar. För det är ju så spännande faktiskt.
Nej, men det är precis så som du säger också. Man kan liksom så här, sänka axlarna lite grann. Man behöver inte vara i krig med hela världen hela tiden. Om man förstår lite mer om sig själv. Och genom det förstår lite mer om andra.
Men det här är väl inget heller något nytt fenomen. För många säger så här, men det är så många som plötsligt får ADHD.
Nej.
Är något nytt, och jag får ibland höra så här, att det är en så här kändisdiagnos. För att nu är väldigt många i våran bransch, vilket jag inte är så förvånad över. Eftersom vi går utanför boxen och har kreativitet kanske och så. Att det är många som har ADHD som är i den här branschen. Men det är ju inget nytt fenomen.
Nej, jag skrev min avhandling 2015 om ADHD. Och då hittade jag ett citat från 1775 om ADHD. Så det här är liksom, det är ingen fluga, det är ingen nyhet. Sen så diagnostiserar vi fler idag än vad vi har gjort tidigare. Och det tänker jag i grund och botten handlar om att kunskapen har blivit högre. Det har blivit liksom en större medvetenhet om de här svårigheterna. Och att man kan ha väldigt stor nytta av rätt förklaringsmodell och kanske till och med en diagnos för att klara sig bättre i livet. Och det är ju i grund och botten någonting väldigt bra då, tänker jag.
Ja, men verkligen. Men sen om man tittar då på om man tänker barn som har ADHD, så skiljer det sig väldigt mycket mellan killar och tjejer. På vilket sätt skulle du säga att det skiljer sig?
Ja, det här är ju det som faktiskt våran nuvarande forskning handlar om. Just flickor och kvinnors utmaningar vid ADHD. Jag tycker det är jättespännande och otroligt viktigt att lyfta. Och det som är kanske den stora, liksom, egentligen helt och hållet självklart för de allra flesta, tror jag, att flickor och pojkar, kvinnor och män, är liksom egentligen två varianter av samma art, människoarten. Det är två helt olika hormonsystem som vi lever i. Hela våra liv. Alltså, flickor och kvinnor lever ju med östrogen och progesteron som könshormon, och män lever med testosteron som könshormon. Och könshormoner påverkar otroligt mycket hur vi mår och hur vi fungerar som individer. På gruppnivå förstås. Vi har liksom, hela hjärnan är helt liksom pepprad med hormonreceptorer. Så att vi liksom inte har lyft det tidigare, att hormoner spelar roll för både risk för psykisk ohälsa, men också andra typer av liksom hur man fungerar i vardagen och hur man mår och sådär. Det har ju flickor och kvinnor sagt i alla år. Så att man har PMS, eller att man mår på ett visst sätt när man blir gravid, eller när man är precis så liksom efter en förlossning, eller när man är på väg in i klimakteriet till exempel. Och så ska det bara vara som så här, jag vet inte varför man inte har liksom lyft in det i liksom modellen kring psykisk hälsa. För det är det vi gör i vår forskning då, och kopplar ihop ADHD och hormoner. Och då kan man ju se på flickor och pojkar, skillnaden mellan flickor och pojkar. Att om man tittar på könsskillnader vid ADHD, så tror man att det beror liksom både på sociala förväntningar. Alltså vad förväntar sig omgivningen av en typisk flicka och en typisk pojke. Men också då på de här biologiska skillnaderna med vilka hormoner vi har. Och när man är mindre och liksom innan man har kommit till puberteten, då är flickor och pojkar ganska lika hormonellt. Men så då är det nog mera av det här samhällets förväntningar. Alltså hur ska en liten flicka vara och hur ska en liten pojke vara? Och vad tolererar vi liksom av en liten flicka eller en liten pojke? Det är ganska läskigt att tänka på det, men man är inte jättelångt därifrån själv när man liksom, ja, bara går ut i sitt vanliga liv, tycker jag. Och det finns en jättefin studie som visar just på det här, att man skriver en berättelse om en liten pojke med ADHD, och så bara tänker man så här, den här klassiska Emily Lönneberga-bilden. Och så delar man ut den här berättelsen till en grupp med lärare, en grupp med föräldrar och en grupp liksom av oss, hälso- och sjukvårdspersonalen, läkare och psykologer. Och så frågar man dem så här, hörrni, vi kallar dem för Emil då, varför tror ni att Emil har det så kämpigt? Och vad tror du de säger då? Man säger så här, den här historien handlar liksom om den här killen som inte kan sitta still och som håller på och springer runt och rycker tjejerna i flätorna och som kastar suddgummi och som snattar i affären. Så här, vad tror vi är Emils problem? Vad tror du?
Vad jag tror är hans problem, nu är det så svårt eftersom jag tänker helt enkelt ADHD, men att han
men du är inte ensam.
Rastlös.
Ja, men du är inte ensam, för det är det alla säger. Vi är jättesnabba idag på att säga så, men Emil har ju ADHD förstås. Jaha, säger man så här, Emil har ADHD, vad ska vi göra med Emil då? Ja, men han ska göra en utredning förstås, och sen så kanske han ska få medicinen. Det finns ju liksom en protokoll för det här. Så vi har blivit så bra på att hitta ADHD hos pojkar att vi kanske till och med hittar lite för mycket idag. Men det, och det är ju liksom, ja, det kan man diskutera. Men det spännande med den här studien, det var att de tog den här berättelsen och så bara bytte de ut namnet Emil mot Emma. Och så delade de ut det till en ny grupp. Så, föräldrar, lärare och läkare. Och så, Emma, hörni, liksom, det är helt och hållet samma berättelse. Varför tror ni Emma har så jobbigt? Vad tror du vi säger då?
Jobbigt hemma, nej, jag vet inte.
Exakt.
Var det så?
Ja, men exakt. Då börjar vi skruva på oss och då vill vi ha lite mer information. Och då vill vi veta, så här, Emma, hon har, hur är det med liksom Emma, mamma? Och är relationen med mamma och pappa här nu? Och Emma verkar ha så himla jobbigt med kompisar. Är det något där? Liksom? Eller kolla vad hon lägger ut på Instagram. Så här, utmanande bilder på sig själv. Och varför försöker hon så mycket uppmärksamhet? Vad har hon varit med om någonting? Kan det vara något trauma? Alltså, du förstår, där drar vi igång. Och det verkar vara så att vi liksom har en tendens att tolka flickors problem och symptom. När de kommer till oss och berättar att de inte får sitt liv att gå ihop, då tolkar vi det som så här, psykosociala problem. Och då får ju Emma då, vad gör vi med henne då, tycker vi? Vad ska hon göra? Vad ska vi göra med Emma då? Vi skickade Emil på utredning och så fick han medicin. Vad gör vi med Emma?
Ja, vad gör man med Emma?
Ja. Hon kanske ska gå till kuratorn och prata lite.
Psykologen.
Eller kanske BUP och kanske familjen ska få lite familjebehandling om hur man är en bättre förälder. Och varför man inte har varit en så bra förälder till Emma. Och, ja, men, ja, du förstår vad jag menar. Mm. Det här är ju överdrivet. Jag säger ju inte att det är fel på samtalsbehandling. Och det är superviktigt att vi har de här stödfunktionerna runt, liksom, med socialtjänst och med all det skyddsnätet för våra barn.
Men det blir ju en längre väg.
Ja, och Emil har väl också, liksom, han förtjänar väl också få prata.
Mm.
Han har väl också kanske saker som han behöver prata om. Och Emma förtjänar väl också kanske att få bli bedömd utifrån modern neurovetenskap. Det som vi faktiskt vet om liksom hjärnan och barn och ungas psykiska hälsa idag. Så det blir så här, vi fortfarande har inte kommit så himla långt. Jag tror att det är därför vår forskning är så viktig. Att vi just försöker att lyfta det här med skillnaderna.
Men vad blir konsekvenserna då för de här tjejerna som då hamnar inte i rätt utredning utan med någonting annat, som inte får den här uppmärksamheten kring vad faktiskt problemet är? Hur påverkar det dem när de växer upp?
Ja, det får jag höra ganska ofta, de berättelserna, när man kommer lite senare. Och vi skickar precis in en studie nu där vi kan visa att i Region Stockholm så får flickorna sin ADHD-diagnos 4 år senare än pojkarna. Och det är 4 år, när vi tittar på de 4-5 åren innan de får sin diagnos, så är det en period i deras liv som är väldigt viktig för deras personliga utveckling, där de mår jättedåligt och har jättemycket olika typer av vårdkontakter, väldigt mycket samtalskontakter och väldigt, väldigt mycket läkemedel, olika typer av läkemedel för olika typer av psykisk ohälsa. Så det är en grupp som, även om de inte syns i statistiken, så finns de verkligen, och de kämpar som tusan, och vi ser inte deras symptom som ADHD. Det tar mycket längre tid för oss.
Men blir det då att de riktar mer inåt inom sig än kanske pojkar gör, som är då utåtriktade och utåtagerande, kanske mer i sin hyperaktivitet, och blir alltså, du pratar om toleransnivån, att man inte är lika tolerant med tjejer.
Ja, men man ser så där, och man måste ju alltid vara noga med att man pratar på gruppnivå. Så där. Det är alltid större skillnad mellan 2 olika tjejer och 2 olika killar och sådär. Men om man tittar på gruppnivå så verkar det som att små flickor, de blir tidigare i livet medvetna om vad omgivningen förväntas av dem. Man ser sammanhang, man ser sociala sammanhang på ett tydligare sätt. Och det tar lite längre tid för killar att mogna in i den, liksom, med de färdigheterna. Och man tror då att de här flickorna som har ADHD, de förstår att deras liksom sätt att bete sig, det är inte något bra. Så man försöker dölja det, maskera det. Man ägnar ganska mycket energi åt att försöka, som några säger, så här, det tar så mycket energi åt att bara försöka vara normal. Och liksom, de man pratar med som får sin diagnos i vuxen ålder, de kvinnorna, nästan ingen som man pratar med som inte säger någonting på det temat. Eller så har jag alltid känt att det har varit någonting lite annorlunda med mig. Mm. Och när vi människor känner oss annorlunda, då är vi ganska snabba på att känna skam. Och skam är en väldigt jobbig känsla. Skuld är en lite lättare känsla, tror jag. Eller det är en ganska jobbig känsla också. Men skuld kan vi ju plikta av. Kan vi ju be om ursäkt eller göra någonting åt. Men en skamkänsla, det är ju någonting att det är något fel på mig.
Ja, för jag upplevde väldigt mycket att det så som folk upplevde mig, kunde jag inte först- jag kände inte igen mig i det.
Nej.
Eftersom jag själv inte vet hur det var på ett annat sätt.
Nej.
Så hade jag svårt för, och det var ju innan min utredning eller när jag var yngre, liksom, att jag pratade mycket till exempel, och att syran sa ibland så här, men Justin, kan du bara andas lite nu? Hon sa det på ett fint sätt. Så någon annan får prata.
Mm.
Och jag tyckte bara, ja men vad fan, så kan alla andra prata ju inte. Det här måste vara lite roligt. Jag förstår inte varför jag är jobbig, ni är ju tysta. Jag kunde inte förstå hur de såg på mig.
Nej.
För att jag gjorde ju av en annan. Så ja. Då blev det så här, men ha, ska jag inte just
men kände
grejen.
Du dig fel då? Eller kände du dig liksom...
Nej, men jag tror just där då kände jag nog inte det, men det. Och det blev nog mer när jag kom upp i tonåren och att jag kände att jag backade väldigt mycket. För jag kände att jag ofta fick höra att jag tog plats.
Mm.
Och det upplevdes inte så positivt.
Nej.
Och jag tyckte att det jag gjorde var väl inget konstigt. Alltså så här, det var inte... Jag ville ju bara vara rolig, typ. Mm. Och då backade jag. Mm. Och jag har ju märkt nu också, nu när jag liksom, nu är jag över 50. Och jag backar oftast i situationer och låter andra ta plats. Och det har ju med att göra att jag tog mycket plats som barn.
Mm. Eller kanske att
jag
inte
fått
förväntas.
Höra det.
Nej, eller att inte förväntas av kvinnor att ta lika mycket plats som män kanske.
Nej. Och där, det är inte nu, absolut inte, jag vet inte om min mamma hade ADHD, men nu var hon väldigt aktiv och hon var ju faktiskt ganska rolig när hon sista året sa att jag tror faktiskt att jag har den diagnosen. Och i och med att jag hade läst mycket så, jag säger verkligen ingen, jag, som sagt, jag sätter inte diagnos, men hon kände, vi var ganska lika där.
Mm.
Så där, hon förstod ju alltid mig.
Mm.
Så att henne hade jag liksom, nej men vi hade stenkoll.
Mm.
Typ. Men sen var det väldigt stor skillnad med de som inte förstod den här aktiviteten. Så den är just där att hur andra såg på mig och jag inte kände igen det. Och så har jag backat i någonting som jag inte känner igen mig i.
Nej, just det.
Och den blev liksom inåtbunden då. Då bar jag ju det själv.
Ja, men det är nog inte ensam om att flickor, att man är kanske lite mer självkritisk. Och man, när man får liksom tag på det där, känner att oj, här måste jag vakta på mig själv så att jag inte blir för mycket, eller att inte jag liksom, att inte andra tycker sig eller så om mig så där. Och att flickor tidigare faktiskt förstår det och backar tillbaka, och att flickors ADHD brukar vara mera, precis som du säger, att man kanske vänder de där negativa tankarna eller känslorna inåt istället för utåt. Sen händer det ju någonting i puberteten när hormonerna slår till, och då, om vi har missat de här flickorna, de har flugit liksom under vår radar, för vi ser inte dem, för de är ganska duktiga på att maskera och trycka tillbaka sig själva kanske och hålla igen sina ADHD-symptom, så händer det ju någonting när de här flickorna kommer i puberteten. För då står de liksom rakt framför oss med ganska mycket lidande som är ganska tydligt i många fall. Mycket ångest, depression, det kan vara självskada, det kan vara ätstörningar. Det finns liksom ganska mycket, och det ser vi också i vår forskning, att runt omkring som åren där vi är pubertet, så händer det någonting där flickorna faktiskt dyker upp på vår radar. Och så händer det liksom paradoxalt att vi missar dem igen. För då börjar vi behandla dem för ätstörning eller för ångest eller för depression eller så. Och så missar vi deras ADHD igen några år till. Eller så, som med Emma då, vi tänker att hon kanske har varit med om ett trauma och det kanske är det som gör att hon beter sig så här konstigt eller mår så här dåligt.
Jag brukar säga att jag är ganska glad att jag har killar, för att jag var så jobbig som tonåring, har jag sagt jättemycket. Att jag var så utmanande.
Aha.
Men alltså, ja, men tycker jag själv att jag var, och det vet jag att det var lite grann. Men just att det kommer just där med den tiden när hormonerna... Så det har, just den hormonella biten spelar väldigt stor roll i hur du agerar i ditt ADHD. Är det också därför som det kan variera genom åren?
Ja. Det är ju det, och det är där är vi bara precis att börja skrapa på kunskapen om det här. Men det vi vet, åtminstone från djurstudier, det är ju att östrogen då, som är det kvinnliga könshormonet, det varierar ju över en menscykel. Så under de två första veckorna innan ägglossning så har man stigande östrogennivåer. Och det är liksom för att äggstockarna ska förbereda ägget och förbereda livmoderslemhinnan liksom, för att fastna där om det blir befruktat. Och så kommer ägglossningen, och då lägger sig östrogennivåerna på lite stabilare nivå. Och istället så ökar progesteron under två veckor då innan man får mens. Så det är två helt och hållet olika hormonella situationer inom en och samma månad. när då män har en helt stabil, liksom, eller relativt stabil testosteronnivå genom livet. Så när man har tittat på det där så har man sett att östrogen och dopamin samvarierar och kan förstärka varandras effekt. Så att under de två första veckorna när man har stigande östrogennivåer så brukar många flickor och kvinnor med ADHD säga att de mår lite bättre, man fungerar lite bättre. Man har lättare att minnas saker, man sover bättre, man har lättare att kontrollera sina känslor och känner sig mer liksom i kontroll. Och sen är det många som säger att efter ägglossning och de här veckorna som då kan kallas för PMS eller PMDS eller sådär, där funkar liksom inte livet överhuvudtaget och då blir det liksom ADHD deluxe av alltihopa. Och så är det så påfallande ofta eftersom det finns så lite kunskap och lite forskning om det här. Alltså när jag sitter och träffar de här flickorna på min mottagning så är det ju det som slog mig och har gjort länge, det är liksom att man oftast inser det här efteråt. Ja, men nu var det ju så, nu var jag ju i en sån period. Man inser liksom när mensen kommer att aha, det var hormoner. Och det går långt upp i åldern att man liksom inte har så här, man kan inte liksom se det här komma utan man liksom sitter med fullbordat faktum, nu har det hänt igen. Och om de dagarna eller veckorna när man har tuffare med sin ADHD, de kan ju liksom, där kan man ju hinna göra ganska mycket saker som kan få konsekvenser rätt långt utanför de här dagarna bara. Så det påverkar liksom hela livet och många berättar just det, att man liksom hamnar i ett läge där man hela tiden håller på att försöka reparera liksom, eller återfå förtroendet eller liksom, ja, läka själv från saker som har hänt under den här tiden när man har haft den här liksom PMS, PMDS situationen.
Ja, men det blir ju sådana svängningar också, att på så kort tid att det svänger upp och ner hela tiden. Ja. Bara det är ju energikrävande i sig.
Ja. Precis.
Tänker jag. Ja. Att den, men då, nu har vi kommit upp i den åldern när de börjar närma sig vuxen åldern. Mm. Hur är det till exempel om man då är, vi tar flickorna igen då, eller det är kanske både och, men att gå in i relationer med ADHD, det kanske är det liksom just att man är ju på ett visst sätt.
Mm.
Är det mer är det svårare för dem att mötas i relationer?
Ja, men det kan man ju så här, man kan lyssna på många som jag gör när man träffar många med ADHD och sen så kan man titta på forskningen. Och tittar man på forskningen då ser man att personer med ADHD skiljer sig oftare. De är svårare att få till sina nära relationer, både med vänner, på arbetet och i familjen.
Varför?
Ja, men, och jag
på vilket sätt, vad är som orsaken till det då? Är det beteendet eller är det...
Det är alltså nog flera olika saker, tänker jag. Men ganska mycket av det som är ADHD i livet är ju liksom också livet för de som lever med någon som har ADHD. Andra påverkas ju också av det. Och är man impulsiv och säger saker innan man har tänkt färdigt? Har man PMS, PMDS och är jätte... arg eller elak eller uttrycker sig kanske kränkande och man inser så här 0,1 millisekunder efteråt att jäklar, så där kan man faktiskt inte säga till någon annan, så är ju det sagt. Och upprepas det tillräckligt många gånger så kan man förstå att relationer påverkas av det och att man kan bli ganska ensam. Inte för att man inte vet, inte för att man inte vill, utan för att man inte kan liksom hejda sig själv att återupprepa ett beteende. Har man bett om ursäkt tillräckligt många gånger och fortsätter så är det ju ganska få som står kvar. De allra flesta säger, men du vill ju inte förändras. Det är ju ingen idé. Och hade du velat, hade du brytt dig om mig, hade du tänkt på mina känslor så hade inte du sagt det här igen. Och det tycker jag är en liten grann av kärnan av ADHD också. Att ADHD handlar liksom inte om att man inte vet vad man ska göra. Det handlar om att man inte alltid kan göra det man vet att man ska göra. Och det är en ganska olycklig kombination för många då, för att från omgivningen får man ju ofta höra då att men du har du tänkt på att du kanske inte skulle, har du tänkt på att, eller hur tänkte du nu, eller hur kan du säga så här? Och personen med ADHD vet precis lika väl som alla andra att det här var fel, så man får liksom, man straffar sig själv först och tänker, aj det här blir fel, gud vad dum jag är, vad dålig jag är, och sen så ska man sitta och ta det från omgivningen att men du, hur tänkte du nu? Och om man förstår kärnan av ADHD så förstår man att det är liksom inte, oftast inte mer fakta som behövs. Det är oftast inte mer så här, du har ju tänkt på att det är dåligt att röka. Nej, det har jag inte. Men utan man har mycket svårare än andra för att sluta röka till exempel. Bara för att man har ADHD. Och då är det ju helt andra saker man behöver hjälp med. än att någon fortsätter att säga så här, du kommer få lungcancer om du fortsätter på det sättet. Det hjälper liksom inte. Man behöver helt andra verktyg för att liksom förändra sitt beteende, förbättra sina relationer och sköta om sig själv och sin hälsa.
Men hur ska de göra då om de går in i, om de vill gå in i relation till exempel, så hur öppen ska man vara med ADHD då från början om man vet att man har, om man har den diagnosen? Så att man inte skrämmer bort någon, men samtidigt också säga att så här är jag. Ja. Det här kan hända. Alltså vad...
Nej, men jag tycker så här. Alltså att ha ADHD, det är att få en förklaringsmodell. Det är faktiskt att få makt. Alltså det är kunskapen som är makten. Om jag skulle säga en sak som är den största skillnaden när någon får en ADHD-diagnos, så är det oftast, tycker jag, inte att man får läkemedel eller mediciner som gör olika saker, utan det är den här självinsikten och självkännedomen. Och har man fått göra en bra utredning där man har fått en karta, liksom, så här fungerar jag, så här hanterar min hjärna information i omvärlden, då har man liksom makt. Och man behöver nog ganska snabbt då, tror jag, i den processen inse att här sitter jag med den här kunskapen. Världen kommer inte förändra sig för att jag vet det här om mig själv. Omgivningen har inget egentligt ansvar, om man inte är barn förstås. Men som vuxen så har omgivningen faktiskt jättelite ansvar i att ta särskilt mycket hänsyn till det, för alla funkar på olika sätt. Sådär. Så att, det handlar ju om att med den här kunskapen om hur man själv fungerar, ta bättre hand om sig själv. Det är lite det här, kunskap är makt, tycker jag. Men makt är också ett ansvar då. Då har man ett ansvar för att, om man till exempel tänker i relationer, sådär. Alltså, om jag har ADHD och jag har svårt att liksom hålla igen när jag blir arg och säger taskiga saker hela tiden till min partner, det är mitt ansvar. Oavsett om jag har ADHD eller inte. Det måste sluta. Jag måste hitta ett sätt att inte hamna där. Att inte hamna där jag skadar andra. Det är jätteviktigt. Och kan man, så ju mer man kan prata om det, tror jag. Och ju mer vi pratar om ADHD på liksom samhällsnivå och i en relation. Så där. Men man kan liksom aldrig slänga fram det, tycker jag, som ett så här trumfkort. Och säga så här, jag har ADHD, så därför har jag rätt att bete mig hur jag vill i den här relationen. Och du ska inte bli arg på mig när jag säger kränkande saker. Jo, det ska du visst. Det finns ingen som har liksom anledning att bli runtskjutsad eller nedtryckt.
Men jag tänker mer att också, och det är ju bra att du säger det. Men jag tänker mer också att jag kan tycka att det är skönt, just när jag pratar mycket. Och idag kan jag säga så här, att jag vet att jag pratar mycket. Och ibland gör det lite väl mycket. Så säg bara till mig, jag har inga problem med det.
Det är att ta ansvar.
Ja, jag vet att jag kan ibland gå in och avbryta för att jag är rädd att glömma bort vad jag ska säga. Så säg till bara. Mm. Och då blir folk så här, nej, men det kan jag inte. Nej. Jo, ja, absolut. För att jag vill inte vara den som håller låda en hel kväll och alla går därifrån och känner, ja, men vad fan, vi fick inte prata.
Syret tog slut.
Men det är ganska skönt. Den känslan var så skön, tycker jag, när jag väl kunde ta det själv och bara säga så här, nej, men så här är det. Mm. Och jag vet att jag är sån.
Men det är ju att ta ansvar. Mm. Då känner du dig själv. Du ber inte om ursäkt för dig själv heller, för det är också, tycker jag, en viktig sak att liksom känna den här självrespekten. Så här, jag fungerar på det här sättet, jag väljer inte det, men jag fungerar så här. Och då väljer jag att informera min omgivning om det och ber dem liksom att ta den platsen som de vill ha. Och jag liksom försäkrar dem om att jag kommer inte ta illa vid.
Och det, jag tyckte det var jätteskönt när jag började. Första gången var det såklart lite konstigt att säga det. Mer för att jag var så här ovan vid det. Men nu tycker jag bara att det är skönt.
Jag tycker det är att ta sig själv och andra på allvar. Mm. Jag tycker det.
Men då när, liksom, när man blir vuxen och har då kanske en relation. Och sen så kommer man in i en föräldrarrelation. Alltså att man blir förälder. För man har ju en, alltså just kring ADHD så är det här med, som du sa, impulsiviteten och man har svårt med koncentrationen. Och när det då handlar om ett barn som du ska ta ansvar för, så kan det bli ganska rörigt ibland. Mm. Och det blir omedvetet kämpigt på något sätt. Mm. Hur ska man tänka när man vet att man har en ADHD-diagnos och så blir man förälder? Mm. Hur ska man tänka kring det?
Det är jättemånga som beskriver just den föräldrarrelaterade stressen. Och vi var inne på det tidigare också, att det finns en ärftlighet kring ADHD, så att i familjer där någon har ADHD så är det så statistiskt sett mycket mer sannolikt att dessutom ett barn eller en förälder också har det. Så att det här är ett helt annat livspussel ofta. Och återigen, så att tittar man på forskningen så ser man att det är en helt annan föräldrarelaterad stress runt omkring familjer där antingen barnet eller den vuxna eller båda har en ADHD-diagnos. Så då, det finns ju flera liksom, nivåer av det här. Nivå ett är liksom ofta det här omgivningens tyckande och tänkande om den här familjen, om den här mamman eller om det här barnet. Alltså, det är väl inte så konstigt att det är så rörigt i den där familjen. Kalle får ju alltid sitta hemma och titta på skärmen, eller de äter ju bara snabbmat och skrutt. Och så vet man att egentligen är orsakssambandet tvärtom, att ja, i den här familjen kanske man äter mera snabbmat, men det är inte snabbmaten som har orsakat att Kalle har ADHD eller liksom har mycket energi, utan det är så himla mycket svårare att få till den här fantastiska, fina middagssituationen när vi rullar köttbullar tillsammans och sen äter dem och pratar om hur dagen har varit. Liksom. Det finns ganska mycket liksom att brottas med som ADHD-förälder i relation till vad omgivningen tycker och tänker. Återigen, de här goda råden då, och hur man borde göra. Det kan skava ganska illa och såra ganska mycket, tänker jag. Och sen handlar det ju om att försöka hitta sitt livspussel i det. Och många föräldrar berättar ju just att det är en särskild utmaning när man liksom kanske har hittat så här strategier för att ta hand om sig själv. Så här, en liksom enkel ekvation. Det är bara jag och den här världen, och nu har jag hittat ett sätt att navigera den. Och så kommer det liksom ett litet barn som är viktigare än allt annat, men som också ställer så mycket högre krav på alla de här sakerna som man har svårt med när man har ADHD.
Man sover mindre och har ännu mindre energi kvar.
Och är man kvinna så har man gått igenom en total hormonell liksom, mega resa. Ja, exakt. Upp i liksom hormonnivåer genom hela graviditeten, och sen bara braka ner i källaren efter förlossningen. Och sen kanske det är amning, och så det är nya rutiner. Det är ett nytt liv som man inte vet hur man ska hantera och vilka rutiner som kommer och hur det här barnet kommer att bli och vara. Och sen sömnbrist på det. Och så ADHD på det.
Men hur viktigt är det för strukturen i det? För att det är ju ändå att få till en vardag, så kan det vara lättare kanske att hitta en struktur i för att hjälpa sig själv i olika saker genom att man har tydligare ramar för sig själv så att inte allting blir en liksom röra bara.
Mm.
Och hur kan man lägga upp? Finns det olika knep för det?
Ja, det gör det ju. Och det som är svårt när det handlar om barn, det är ju att barnens behov ofta måste få gå före. Så då kan det ju handla om, jag träffar ganska många mammor som berättar just det, att de har hittat den här strukturen i livet, men det är ganska snäva ramar om det ska funka. Och då är det inte alltid så att de känner att vare sig de själva eller deras barn mår så bra av att drivas så här hårt inom de här ramarna. Man måste kunna vara lite mer flexibel, lite mer spontan, man måste kunna vara kanske lite mer lyhörd inför barnets behov. Så det är ju en jätteutmaning för många med ADHD, och där har man ofta, tycker jag, väldigt mycket hjälp av så här föräldragrupper och att dela råd och tankar med varandra, och också att få stöd i att liksom, det kommer att gå. Om man är i en jobbig period, så barnet kommer inte alltid att vara i den här åldern och ha de här behoven, utan att det kommer en framtid där det kommer se annorlunda ut. Men att hitta den strukturen är ju oftast jätteviktig, och då är det ju den här basen så här, som alla människor behöver för att kunna må bra. Så här, vi behöver sova, vi behöver äta hyfsat nyttigt, vi behöver röra på oss på något sätt, få till fysisk aktivitet, och vi behöver någon form av social sammanhang att vara i, och någon form av aktivitet som känns meningsfull, att vi är en del av något större. Liksom att försöka se till att man får till en balans i den här basen blir ju ännu viktigare då under sådana perioder av mer liksom yttre stress. Mm. Och framförallt man har ADHD då.
Den partner då som inte kanske har ADHD, på vilket sätt, för det blir en utmaning för den partnern också när man ser kanske kommer hem och det är liksom lite hög energi hemma och det är lite rörigt. Jag vet bara ibland, jag tror jag läste det någonstans i boken, att jag kom på att, men gud, klockan är ju 2, barnen har inte fått lunch. För att tiden går fort, jag gör massa saker och försöker göra klart allting så att jag kan göra lunch, men då har det blivit sen. Alltså, men jag förstår inte varför jag inte får ihop det. Nej. Och har man då en partner vid sidan av, på vilket sätt kan den vara behjälplig i det? Alltså för det är också tufft för dem kanske ibland, men också att man kanske kan hjälpa till med att så här, stanna upp. Eller kan man få i avlastning på det?
Ja, men det tror jag. Och återigen så tror jag att det är kunskap som är makt här. Att man förstår i grunden hur man fungerar och att man kanske är olika och att man hittar sätt att komplettera varandra i det istället för att bråka med varandra, försöka förändra varandra. För det tror jag väldigt många ägnar ganska många år åt i relationer också, att om du bara kunde ändra på dig, om du bara kunde vara lite mer så här eller lite mer så där, så skulle ju det här funka, då skulle vi få ihop det här livspusslet. Men om man kan liksom lägga ner vapnen och vara lite prestigelös där och se liksom att det här är sannolikt inte några saker som den här personen väljer att vara eller göra. Och dessutom blir man pressad, har man sömnbrist, känner man sig olycklig och orolig för sina barn. Då pressas man ju ganska ofta ännu längre ut i den här extremen av sina beteenden. Oavsett om man har ADHD eller inte. Och då liksom kan de här situationerna snöbolla liksom, iväg ifrån en. Kan man nå varandra i det, utan att försöka förändra den andra, så brukar ju det vara en väg framåt. Och återigen så är det ju självkännedom som är så himla viktig. Alltså, och det är bland det svåraste, tror jag, vi människor sysslar med. För vi är ju som skapta på något vis att rationalisera hela tiden, att hela tiden hitta förklaringar till våra beteenden som gör att vi inte ska behöva ändra oss ju. Mm. Alltså det är ju det vi håller på med hela dagarna. Nej, men jag valde det här nu för att det är så himla synd om mig, det var ju en jobbig dag. Då äter jag lite extra godis fast jag kanske inte vet hur det skulle göra. Ja, jag behöver inte gå till gymmet idag för det var faktiskt synd om mig för min chef sa den här taskiga saken eller sådär. Ja, och så håller vi på och rationaliserar våra beteenden hela tiden och skapar liksom situationer som i slutändan gör kanske att vi mår sämre. Och att orka se det är ju ganska modigt, kan jag tycka, att se så att jag tenderar att göra så här när jag blir stressad och då funkar inte kommunikationen med min partner och då jag behöver liksom ta ansvar för min del i det. Får jag testa min modell för ADHD nu på dig? Får du se om du håller med. Ja, för att jag har tänkt så mycket på det här. Alltså jag har tänkt så mycket på det här, hur det här hänger ihop. Och varför ADHD kan se så olika ut hos olika personer och i olika delar av livet. Och så här. Så det jag har fått ihop det med, det är en modell som jag kallar för 447. Det är bara för att man ska komma ihåg, det är så himla löjligt. Men det är så här, jag har kokat ner alla de sakerna som jag, när jag som psykiatriker jobbar med de här frågorna. Och de första fyra då, det handlar om alla människor. Alltså vilka fyra faktorer behövs för alla människor, oavsett om du har diagnos eller inte, för att du ska ha psykisk hälsa. Det har jag tänkt jättemycket på. Mm. Och det här kanske inte är rätt, men det här är i alla fall bara en idé. Och då tycker jag så här, nummer ett. Du behöver som människa kunna förstå dina känslor. Du måste kunna förstå och du måste kunna hantera dem. Alltså på något sätt. Och du måste kunna reglera dem och sen kommunicera dem till din omgivning, så att du kan få dina grundläggande behov tillgodosedda. Känslor är ju superviktiga budbärare liksom. Så det är nummer ett, tycker jag. Nummer två är det som skiljer kanske människan mest från djuren, att vi kan tänka förnuftigt in i framtiden, om en framtid som inte ens har hänt ännu, och lägga upp mål och följa dem och så här, och nå de målen. Nummer tre tycker jag är att vi måste kunna, även om vi sätter upp de här målen, tänker in i framtiden hur det ska bli. Och så är det så mycket saker som händer på vägen som vi inte kan påverka. Då måste vi kunna acceptera och ställa om, tycker jag. Och sen måste vi kunna skapa trygga och goda och konstanta sociala relationer. Om man tänker på de fyra sakerna. Så här, reglera känslor, tänka in i framtiden, acceptera att saker och ting inte blir som det ska. Och på något vis få till sina relationer. Det är väl liksom ändå grunden för, det kan väl ingen så här gå runt, om man ska tala om att det finns förutsättningar för psykisk hälsa. Och då blir det också så himla tydligt för mig varför ADHD är ett hot mot den psykiska hälsan. Därför att om du kollar på dem, då är det nästa fyra då, jag ser det som en tårta. Så här. Mm. Ja, nästa lager i tårtan, det är fyra också. Mm. Och då är det fyra sätt som hjärnan funkar på, alltså som hjärnan använder sig av för att hantera information i omvärlden, för alla människor. Där vi vet att i de här fyra områdena så har man svårigheter när man har ADHD. Nummer ett, det är hjärnans kontrolltorn. Det är överblicka. Alltså, hur hänger hela den här flygplatsen ihop? Hur ska jag liksom organisera mig? Hur ska jag strukturera upp min dag? Hur ska jag komma igång? När måste jag starta med någonting för att hinna klart? Hur länge ska jag hålla på med det? När jag vet att jag är klar? Hur ska jag prioritera? Alla de här sakerna som handlar om struktur, liksom att hålla ordning på saker och ting, det kan vi mäta. Det mäter vi också i utredningar när vi testar hjärnans funktioner. Vi kallar det för exekutiva funktioner ibland. Och det är hjärnans kontrolltorn. Så det är nummer ett. Där har man ofta svårigheter när man har ADHD. Och så pratar man med personer med ADHD, så säger de också ofta att de har svårt med system nummer två, nämligen att reglera. Alltså göra saker och ting lagom mycket. Volymknappen, hjärnans volymknapp. Och då är det så här, ja men det är vi vana vid att tänka ADHD, så här hyperaktivitet. Ja men det handlar mycket mer. Det är att reglera sina energinivåer. Det handlar om att reglera vakenhet och sömn. Det handlar om att reglera hunger och mättnad. Det handlar om att reglera känslor. Alltså det är så mycket av det som vi behöver för att kunna leva ett hälsosamt liv ju. Som vi måste kunna ha någon lagomhet på. Och så säger så många med ADHD att det är 0 eller 100 på den här jäkla volymknappen. Det är liksom inget mellanläge. Mm. Det är så svårt att komma igång med saker. Alltså så svårt. Och så får man höra så här, men det känns jättemycket bättre efteråt. Va? Jo, jag vet. Men.
Mm.
Och sen om någon jäkla anledning så åker den där volymknappen upp på 100. Och då är det så otroligt roligt och härligt och kul att man glömmer typ att göra mat till barnen. Eller hämta dem på dagis. Eller gå på toa. Eller äta själv. Det är bara 100% in i kaklet. Och så är det liksom inte det här mellanregistret då. Som andra verkar ha. Mm. Så. Och sen är det en funktion till i hjärnan som handlar om hjärnans filterfunktion. Alltså då är det liksom det här skalet runt omkring som ska filtrera bort all den här ovidkommande informationen som vi hela tiden bombas med från omgivningen. Allt kommer in i en ADHD-hjärna. Allt kräver liksom att hjärnan processar den informationen. Så man blir helt, liksom, helt utmattad av allt det här som andra kanske inte ens snappar upp händer. Man blir distraherad, man vet inte vad man ska välja. Hur ska jag liksom, så här, all den här informationen tuggar liksom datorutrymme där inne. Så det är liksom som en hård disk utan virusfilter liksom. Och inte nog med det, alla intryck från kroppen. Alltså inte bara omvärlden bombar dig med information, din kropp bombar dig med information. Den här tröjan sitter lite konstigt tycker jag. Jag känner mig lite spänd i ryggen. Jag är lite för varm, jag är lite för kall, det är lite för ljust här inne, det luktar konstigt. Alltså alla de som sensoriska liksom, intrycken som andra kanske inte noterar. Men som man, när man har ADHD, hela tiden så här, pockar på hjärnans uppmärksamhet. Och sen sista fyran där i fyran, det är ju hjärnans reläfunktion. Alltså att kunna skifta. Så här, nu ska jag inte göra mer av det här. Nu är det jätteroligt, men jag ska göra något annat. Eller nu ska jag inte tänka mer på den här taskiga saken som den här människan sa. För att om jag hela tiden går och tänker på det här att jag är så arg på henne, då kommer jag att förstöra nästa middag, min nästa tjejmiddag som vi går på. För att jag är så arg på henne, men jag kan inte låta bli. Det är som att tankarna förgiftar min hjärna. Jag kan inte sluta. Jag kan inte börja, jag kan inte sluta. Och just de här delarna, de här fyra delarna, det kämpar ju alla med. Allas hjärnor funkar på det sättet. Allas hjärnor ska processa de här sakerna. Men när man har ADHD så har man svårigheter i en eller flera av de här delarna. Och det kan också förklara varför ADHD ser så olika ut hos olika personer. Man har liksom sin egen ADHD-profil. Och det är ju det vi jobbar med i forskningen. Nu inte vi så nyfikna på om någon har ADHD eller inte. Utan vi är mycket mer nyfikna på hur ligger du på de här olika fyra domänerna. Mm. För det säger mycket mer om dig som person. Och om vad du kämpar med. Och sen är sista så här, lagret i tårtan då. Mina sju dödssynder då. Och då är det så här, och det är också hämtat från forskningen, för det är också så här jättetråkig grej som alla tycker att jag är så deppig när jag säger, men bara genom att uppfylla kriterierna för de här fyra bokstäverna, A, D, H, D, så kommer du att leva 8-13 år kortare än motsvarande person av samma ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar. 8-13 år om du inte får...
Varför?
Ja, om du inte får diagnos och rätt behandling, rätt stöd, på grund av 7, säger jag, dödssynder. Det är så enkelt. Och alla de här 8-13 åren känner vi ju in om vi förstår. Och då är vi tillbaka till självkännedomen och förstå sig själv och kunna styra sig själv rätt i livet. De åren förlorar vi på grund av att det är så mycket svårare när man har ADHD att få till rutiner kring kost, motion, sömn, stress, work-life balance. Så här, när ska man gasa och när ska man återhämta sig? Det handlar om relationer. Ensamhet är en folksjukdom. Det handlar om substanser. Man börjar röka tidigare i livet. Man börjar använda alkohol och droger. Kanske för att man själv medicinerar mot ADHD-symptom. Och sen handlar det om det här livsekonomin, att få till sitt liv och sin vardag. Det är 7 faktorer som vi jobbar med på folkhälsonivå, men som vi ser att personer med ADHD då kämpar särskilt mycket med. Men alla de här sakerna kan vi ju göra någonting åt. Så det är därför man kan säga så här, ADHD är en allvarlig diagnos, men med väldigt god prognos. För har du liksom koll på dina 7 dödssynder, då har inte du någon nedsatt livslängd, eller då ska inte du ha någon nedsatt livskvalitet. Det är därför det går att leva ett väldigt gott och rikt och framgångsrikt liv med ADHD också. Och jag ser det här som en tårta, så här 4-4-7, en tårta. Och så lägger du så här glasyren, det är hormonerna. Det är så här, hormonerna påverkar alla de här delarna. Det påverkar hjärnans sätt att överblicka. Det påverkar hjärnans sätt att reglera, filtrera och att kunna skifta fokus. Så här. Och det kan alla med PMS säga. Det kan alla kvinnor som har gått igenom klimakteriet berätta om. Att när östrogennivåerna sjunker, då är vi kvinnor i en sårbar fas. Hjärnan svarar ganska bra på östrogen. Det är liksom super fuel for the brain, kan man säga. Och det är i perioder med högre östrogen så funkar de här 4 faktorerna vid ADHD mycket bättre. Och det kommer ju att påverka massor av delar av livet. Och det här behöver man ha koll på, tänker jag. Och det här är vi bara precis i början. Så det vi behöver göra nu, tror jag, det är liksom att skapa den här lilla tårtan för oss själva. En egen liksom ADHD-tårta med, där man kollar av så här, hur ligger jag till på de här olika delarna? Vissa saker kommer funka alldeles utmärkt. Skit i dem då. Det är väl ingen idé att hålla på och jobba med massa saker som redan funkar. Och det är heller ingen idé att stå och dunka huvudet blodigt eller i väggen med saker som man kanske aldrig riktigt kommer att kunna behärska, utan bättre att ta en annan väg.
Men just det här med hormonerna är ju inte alltid så lätta att påverka, eftersom det är...
Nej, men det kan vi ju göra. Alltså, vet vi om det? Återigen, så är det så himla mycket självkännedom här. Alltså, vi människor är så starka och kloka om vi vet vad som gäller. Det är just den här osäkerheten, att man känner att man är... att man inte har kontroll. Jag har inte kontroll på hur jag känner och hur jag mår. Jag vet inte om jag kommer orka imorgon. Jag vet inte om jag kommer gå upp i sängen imorgon. Jag vet inte om jag kommer bara lägga och gråta. Jag vet inte om jag kommer att vara jättearg på min man och mina barn och inte förstå varför jag känner en sån fruktansvärd vrede. Liksom. Ja, men för att det kanske har med också din hormonspegel att göra.
Men hur gör man, för det finns ju också då, ett sätt att lära sig, att förstå och kunna hantera de här situationerna är ju att lära sig mer om sig själv och att liksom sätta den här kartan.
Mm.
Och det finns också de som medicineras.
Mm.
Hur mycket, vad tycker du om medicinering? För det är ju, tycker jag, liksom lite grann 2 läger ibland. Mm. Att det har medicinerar du eller nej? Varför medicinerar du inte? Mm. Hur ser du på medicineringen, ja, men, kring ADHD?
Jag ser ganska okomplicerat på medicinering. Jag ser ganska torrt och forskningsbaserat på medicinering. Vi har väldigt mycket forskning, nästan 100 års forskning kring ADHD-läkemedelseffekter på barnhjärnor. Så det är ganska säkra. Vi står ganska säkert när vi säger att det här är en effektiv och det är en säker behandling för många. Jag har heller inga svårigheter med att förstå att man inte vill medicinera. Det jag kan ha lite svårare med, det är väl när man gång på gång upplever och ser de negativa konsekvenserna av psykisk ohälsa och eller ADHD och fortfarande tycker att det naturliga sättet är att inte ha mediciner. Jag tycker att det naturliga sättet är att fungera bra. Det tror jag vi skulle tänka om med någon som har diabetes, någon som har högt blodtryck, att det är ganska bra att det finns läkemedel som kan stötta en person med diabetes till exempel. För annars är det ju lite grann som med ADHD, man kommer faktiskt dö tidigare och det verkar onödigt om det finns bra och säkra läkemedel. Men sen kan det finnas andra liksom anledningar till att man inte vill det, och det finns alltid med läkemedel biverkningar som gör att vissa inte kan eller vill använda det. Och återigen så finns det ju ett samspel här med hormonerna som vi behöver lära oss mycket mer om. Att vi sa att dopamin och östrogen påverkar varandra, och det är ju dopamin som vi påverkar med medicinerna. Så att det kan ju vara så att man som kvinna kan behöva olika doser beroende på vad det är med sin menscykel man är. Det kan vi ingenting om idag, tyvärr.
Mm. Men det är någonting man ändå tittar på om det är så.
Mm. Vi tittar på det, och det är, än så länge är det ju liksom så här på individnivå. Man får fråga varje kvinna hur det funkar. Vissa kan känna att man blir väldigt spidad av sina mediciner. Man känner sig övermedicinerad, till exempel innan ägglossning. Och sen så funkar det lite bättre, för då har man rätt nivå efter.
Men bara vetskapen om det, jag visste inte förrän jag läste dina böcker, att just det här att hormonerna påverkar så mycket, för det hade jag inte kopplat det till själv, och inte hört talas om heller när jag har varit på, går på så här ADHD-center en gång per år när man går på kontroll. Men aldrig riktigt tänkt på. Men det som jag tänker på just när det gäller din bok här, som heter den här Från duktig flicka till utbränd kvinna, det är att jag får alltid frågan, nu har jag ju varit utbränd förut, men jag får alltid frågan av läkaren hur jag nästan mer intresserad av min utbrändhet än, och då var jag så här, förra gången när hon pratade med mig om det, så jag tänkte, varför? Nej, men det är lugnt. Men hon var, gav sig inte, utan hon ställde flera frågor och flera frågor. Och då har jag ju insett att så här, i efterhand, att därför att jag kan inte reglera. Jag kan ju fortfarande inte det riktigt. Även om jag vet hur jag ska leda mig själv på många sätt, och jag har hittat mina olika verktyg och så. Men är det någonting jag tycker är svårt, så är det att balansera energin. Alltså, att jag går igång så otroligt mycket på det som är roligt, och sen kraschar. Liksom.
Det, är nej, men det är den där volymknappen.
Nej, men den är ju, alltså, varför ska den vara så svår att komma åt?
Ja, men därför att det här är biologi också. Alltså, och det är ju liksom en så här, otroligt viktig sanning när det gäller ADHD. Det här är ingenting du väljer att göra eller vara, utan det här är så du är skruvad och skapt.
Ja.
For liksom, better or worse. Men det är, vi är olika. Och jag tror att vi som liksom på samhällsnivå behöver bli mycket bättre på att prata om det, utan att det ska behöva liksom rättfärdiga eller liksom nödvändigtvis förklara eller förtydliga för någon annan. Sådär. Men att vi funkar lite som du sa i början, Sara. Nu när du förstår dig själv bättre, så förstår du också andra bättre. Om vi kan liksom använda oss lite av den här kunskapen som vi har nu om hur hjärnan funkar, och varför vissa beteenden kan, liksom, ja, hur det kan ta sig uttryck i olika situationer och sådär, så tror jag att vi kan skapa mycket större förståelse också, och ödmjukhet för varandra.
Liksom. Och det kan jag känna just på arbetsplatserna till viktigt. Därför att det är ju, när du är på de arbetsplatserna, det är många runt omkring, och framförallt att kanske chefer och ledare har förståelse för det. För det är ju just det att du läggs ju, när du inte kan säga nej då till jobb för att du tycker att det är så roligt, så har ju väl ADHD-personer då svårare och tar på sig mer och mer och mer och mer tills de kraschar. Att det finns en, att man som ledare där vet att jag ska inte lägga på henne mer nu. För att hon...
Nej, det är precis det vi vill åstadkomma med den här boken. Liksom inte så här, tyck nu synd om alla som har ADHD och nu ska alla som har ADHD ha några speciella liksom fördelar på jobbet, utan snarare så här, vad man som organisation och som ledare kan vinna på att förstå att, ja, men en grupp av dina anställda eller i den här arbetsgruppen kanske fungerar på det här sättet. De kanske inte har en ADHD-diagnos, men de kanske drar åt det hållet. Om att lära sig mer om hur hjärnan funkar och att hjärnan funkar olika för olika personer kan göra oss till väldigt mycket mer effektiva ledare, och det kan också skapa ett mer inkluderande arbetsliv där man faktiskt förstår att personer som fungerar som du är liksom fantastiska tillgångar. Men vi måste skydda också de sårbara sidorna av sådana tillgångar, för annars så blir det lite tomteblås känsla. Man kommer in med all den här energin. Det är så många med ADHD som berättar om det. Man kommer in med den här energin. Det är så vansinnigt roligt. Man är så begåvad kanske på de här sakerna, så man gör det så himla bra. Folk börjar förvänta sig ännu mer. Man slänger på lite extra bollar, och sen så trillar alla de här bollarna ner i huvudet på en bara en och samma dag. När ens liksom, ja, stressnivåer kanske ökar, eller av andra anledningar belastningar i livet. Och så blir man sjukskriven kanske för utmattning. Och den skammen som det är, då genererar det att när man sen kommer tillbaka efter en sån sjukskrivning, då ska man minsann visa dem. Och man ska minsann, man känner sig liksom oerhört skyldig för att ha dumpat sina arbetsuppgifter på någon annan kanske. Och sen så kommer man tillbaka, och då har man den här känslan av att jag måste visa vad jag går för. Jag måste betala tillbaka kanske. Att jag svek dem, jag försvann liksom. Och så går man in i det där mönstret igen. Och att som ledare veta om det och kunna hjälpa och buffra och lägga upp liksom hållbara planer och jobba tillsammans med ADHD-hjärnan. För det som du säger så här, jag vet ju att det är så här, varför kan jag inte ändra på det? Nej, men för att ADHD är ingen sjukdom som vi kan liksom bara så här diagnostisera och behandla bort, utan det här är ett sätt att fungera.
Mm.
Så här kommer du att fungera, och det är det som är ansvaret också med att få en sån här diagnos. Det är ingen annan som egentligen kommer kanske att alltid kunna förstå dig på det sättet. Du måste liksom äga det själv, och du måste stå upp för dig själv så att du kan få de anpassningarna på arbetet och det skyddet för dina sårbara sidor som du behöver för att kunna funka och liksom...
Och jag tänker också när personer med ADHD verkligen funkar på jobbet så kan de ju också vara sjukt effektiva.
Ja.
Och verkligen vara... För vi pratar ju ofta om problematiken kring det, vilket jag tycker är jätteviktigt för att försöka hjälpa att hitta vägar ur det så att det blir mindre jobbigt. För det här är ju verkligen ingenting som man väljer själv att ha. Men nu är det som det är. Och då behöver jag hitta den hur man då ska hantera det. Men det finns ju också olika sätt på, om man tänker liksom, jag vet ju bara när jag en gång på ett jobb jobbade lite för mycket och hamnade i utmattning. Och sen när jag något år senare kom tillbaka, eller träffade en av de cheferna, så satt jag och pratade om jobb och så sa hon, men du orkar ju inte jobba så mycket.
Nej.
Och jag bara, men alltså skämtar du med mig? Är det någonting jag gjort så är det att jobba för mycket. Men då ska jag skämmas för att jag har hamnat i
det. Nej, men det. Och det är jättemånga som beskriver just det. Så att man kommer tillbaka till arbetet och så blir man liksom satt på ett okvalificerat jobb. Då är det så här, men Kristin, hon blir ju utbränd hela tiden. Så att det är ju bättre att vi ställer henne här i arkivskåpet. Och så får hon liksom sortera post här från A till Ö. Och sen kan du sortera från Ö till A och så kan du stå där. Liksom. För att vi vet ju att om vi sätter några krav på henne så blir hon ju utbränd. Och det, ingenting kan ju vara mer fel. För att sannolikheten att du kommer bli utbränd där i postskåpet är rätt hög. För att det är liksom allt som är fel för dig att göra. Du behöver ju stimulans, men du behöver också hjälp med gränser. Du behöver hitta dem själv och du behöver ha en arbetsmiljö som respekterar de gränserna när du sätter dem. Så att du kan få fungera över lång tid. Och att du kan få liksom gasa och bromsa. Så det är det som är, det är en utmaning absolut för ledare när man har många med ADHD i en organisation. Att det handlar om ett behov av en hög grad av flexibilitet samtidigt som det är hög grad av struktur. Alltså det är ju liksom, det låter ju som en motsägelse i sig, men det behöver inte vara. Utan det handlar om att kunna till viss del ändå lira med det här energinivåerna kommer att variera och att man måste kunna ge frihet under ansvar att kunna få skapa eller göra sina arbetsuppgifter när energin, boosten kommer och att man kanske behöver sitta då liksom 12 timmar i sträck och sen behöver man då 12 timmars återhämtning och det funkar ju oftast inte med ett vanligt 8-5 jobb. Och det kanske är så att man har en liten annan dygnsrytm. Man har betydligt svårare att dra igång hjärnkontoret på morgonen. Men man kommer liksom upp ångar upp sig liksom någonstans runt lunch. Och då behöver man kunna få jobba kanske från 12 till 20 istället. Och så här. Så vi människor funkar så olika. Och att ha en lyhördhet för det och kunna skapa organisationer som tar tillvara på när människor faktiskt arbetar utifrån sin fulla potential. Det är ju en dröm. Då måste vi rasera ganska mycket av det här liksom, det som jag tror att många med ADHD lider av, att de tror bara att jag hittar på, eller det här funkade ju igår, varför funkar det inte idag, du är bara lat eller du vill inte, eller du, sådär, att det här är någonting man styr över, utan faktiskt orka ha sådana ärliga diskussioner under vilka förutsättningar fungerar jag som bäst. Under vilka förutsättningar känner jag mig som mest stressad och pressad? Och sen börjar jag bygga därifrån.
Boken som du skriver på nu, när kommer den ut?
September? Den kommer i augusti eller september. Ja.
Just det, åren går, ADHD består.
Ja.
Vad är den boken?
Ja, men den är liksom, jag har tänkt att den ska vara sista sviten i det här. Nu har jag skrivit om flickor och kvinnor och så har jag skrivit om jobbet och så har jag skrivit om barnen och familjerna. Och så tänkte jag att då ska jag skriva om att vara vuxen, att få diagnos i vuxen ålder och sen att bli äldre. Alltså de åren som kommer sen. För det är ju en väldigt stor grupp människor som idag inte har ännu fått någon utredning eller någon diagnos och som har levt helt liv med ADHD utan den här förklaringsmodellen. Vad händer då när man får sin diagnos och hur ska man ta hand om sig själv och hur ska man se både bakåt och framåt på livet? Det är väldigt fint tycker jag att få vara med på de resorna som jag ofta får vara.
Och det är då i september. Då kanske du kan komma tillbaka så kan vi prata mer om det.
Gärna.
Ja, vad härligt. Du, vad är du nyfiken på då?
Oh, jag är nyfiken på så himla mycket. Jag är just, så här, som jag sa, vår forskning är jag otroligt nyfiken på. Alltså jag önskar att det var fler som ville titta på det här med hormonernas funktion på hälsa och på psykisk hälsa. Sen är jag nyfiken på fler personer som lever med ADHD och att få liksom deras perspektiv på det. Jag är otroligt nyfiken på det som kallas för liksom patientperspektivet i min värld. Mm. Sådär, att vi ska bli bättre på att se och lyssna på det.
Det tar liksom aldrig slut. Nej. Det finns ju hur mycket som helst att lära.
Man har valt en sån bransch kanske.
Ja. Mm. Och det är vi glada för. Mm. För tack snälla för att du är väldigt, väldigt aktiv och jag har sett dig väldigt mycket nu, alltså både i tv och i artiklar i tidningar och även på din Instagram. Så otroligt viktigt det du gör. Och jag, som jag sa till dig när du kom hit, att när jag liksom började läsa den här boken om utbränd kvinna, då var det för så här första kapitlet, jag bara, men kommer jag klara av att läsa den här boken? För då började jag nästan gråta, för det var som att det så kunde jag klappa mig själv lite på axeln, att käkla vad jag har kämpat och att du såg det.
Mm.
För det är ingen som förstår. Alla kämpar ju på många olika sätt.
Mm.
Men typ just den här problematiken så har jag kunnat titta tillbaka och fått en förklaring till varför jag har varit lite trött ibland.
Mm.
Och då säger jag, ja men fasiken, jag har verkligen kämpat.
Mm.
Och det är okej.
Okay. Det är okej, okay, ja.
Och den var så härlig. Mm. Så jag rekommenderar verkligen båda de här böckerna. ADHD på jobbet och från duktig flicka till utbränd kvinna. Och också för andra som inte bara de som har det utan framförallt också de som lever runt omkring.
Mm.
För att vi ska få lära oss mer om det.
Mm.
Och bli lite mer kärleksfulla.
Alltså jag blir så glad när du säger det. Jag blir så varm i kroppen och så tacksam.
Mm.
Jag har fått, det är så många som har sagt det i relation till boken. Så jag är så himla, himla glad för att har fått kunna sätta ord på det som du beskriver och har upplevt.
Det är så viktigt för oss. Så tack snälla.
Tack.
Vi ska avsluta med en låt. Vilken favoritlåt har du?
Vi ska avsluta med The Ark, Call It You Cometh I.
Varför väljer du den låten?
Ja, men jag vet inte, den har alltid varit speciell för mig. Jag älskar Ola Salo, jag älskar hans röst. Jag älskar
fantastisk röst.
Ja, jag tycker det, han är så häftig. Och sen så är det liksom den här bryggan mellan då och nu och den man är och den man var och kärlek då och nu. Jag tycker det är så fint.
Då avslutar vi med den. Tack snälla Lotta för att du kom.
Tack.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.